Påskens vittnen är temat för idag. Och vilka vittnen sen? Här har vi ett gäng män, 6-7 stycken, som finns på en strand. De har varit med om fantastiska saker och hemska saker. Men nu är de på en strand. Långt ifrån händelsernas centrum. Inte direkt några väldiga vittnen som springer omkring och berättar om vad de har varit med om. De har dragit sig undan. Petrus tycker att, nej hörni grabbar, nu tycker jag att det får vara färdigt. Här händer ju ingenting. Nu går jag tillbaka och börjar fiska igen. Ja, men vi hänger på. Och så går de ner tillbaka till sjön från Jerusalem till Tiberias sjö. Och börjar fiska igen. Efter allt de har varit med om så går de tillbaka och börjar fiska. Den här texten som är föreslagen för idag, som är hämtad från Johannes evangeliet. Den är lite spännande. Därför att det känns som den är påhängd. I kapitel 20 där finns det ett tydligt slutord där det står: men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom honom, att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det är avslutat där. Så kommer ett kapitel till. Jag tänker, ibland är det ju så när man har varit och haft ett gott samtal med någon, så säger jag, nej nu måste vi gå hem. Och så går man till farstun och så har man sagt hej då, man kanske har skakat hand eller gett en kram, och så fortsätter man prata i alla fall fast man har sagt hej då. Eller på den tiden när man skrev brev, ni vet, postar med frimärke på och såna här saker, då skrev man och sen skrev man med vänliga hälsningar Eva-Marie. Och så kom man på, ja just det, jag skulle skriva en sak till. Då skriver man ett PS, för att då hade man ju liksom inte den här backspace-knappen eller delete-knappen på datorn, utan då var det ju liksom bara att göra ett tillägg. Och någonstans så finns det någon här som tyckte att här har vi något väldigt, väldigt viktigt att berätta. Så därför måste vi skriva den här texten också. Och texten också, en del av den, är dagens föreslagna evangelietext. Och då står det så här i Johannes 21, vers 15 till och med 19. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han på med vad slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom: följ mig. Jesus hade ju sagt följ mig förut till Petrus. I Johannes första kapitel, vers 36, där kallar Jesus sina lärjungar. Och där säger Jesus: Simon, Johannes son, följ mig. Petrus var ju redan kallad, och nu blir han kallad igen. Det jag tycker är så spännande med bibeltexter är att när man läser dem sakta om och om igen. Det här är en förmån när man ska få predika, att få suga i en text. Så hittar man vinklar som man inte tänkt på förut. Och just det här att men Petrus har ju redan varit kallad eller blivit kallad, och nu kallas han igen. Men vi ska inte gå i förväg allt för mycket. Innan den här texten, innan det vi läste nu, då har ju Jesus mött lärjungarna på stranden. De hade varit ute och fiskat, fick ingen fisk. Och så kommer en man där som säger: men släng ut på andra sidan så ska ni få fisk. Och då får de hur mycket fisk som helst. Och en av de männen i båten, Petrus, han slänger sig i vattnet. Slänger på sig sin rock och så kastar han sig ut i vattnet och springer upp på land. Han vet att Jesus är där. Men då tänker jag så här. Han springer upp på land, men ju närmare land han kommer, desto långsammare blir hans steg. Han ser Jesus, han längtar efter honom. Men helt plötsligt slås han av tanken: men hjälp, jag förnekar ju Jesus. Jag ville ju inte ha något med Jesus att göra. Jag sprang undan och gömde mig. Allt det här kan jag tänka mig kommer tillbaka, bara väller över honom. Och så småningom kommer de andra lärjungarna i kapp honom. Och han smälter in i gruppen. Han kan fortfarande vara nära Jesus, men han är livrädd att Jesus ska se honom i ögonen. Livrädd att Jesus ska börja tilltala honom. För han har ju gjort så mycket galet. Han har ju svikit sin första kallelse. Det som händer är när de har ätit färdigt. Det händer det Petrus kanske inte ville skulle hända. Eller innerst inne längtade efter skulle hända. Petrus, kom, jag vill prata med dig. Ni vet den här klumpen i magen. Man vet att man har gjort något galet och nu måste jag ta tag i det här. Men Petrus går, för det finns en längtan hos honom också. Jag tänker att de går längs stranden, långsamt. Så vänder sig Jesus mot Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Kan tänka mig att det går många tankar genom Petrus huvud. Ja, men jag som har gjort så mycket illa. Jag har svikit. Jag har lovat mycket. Jag har inte hållit det jag lovade. Ja, men jag har ingen aning om hur mycket de andra älskar Jesus. Jag bara vet att jag vill gå här vid din sida. Ja, men visst älskar jag dig. Men älska är ett så stort ord. Ja, Jesus, jag håller av dig. Jesus provocerar inte, fortsätter inte gräva i det här, utan han bara: bra, jag har fått ett svar av dig. Då får du ett uppdrag av mig. Och det första uppdraget är: var en herde för mina får. Det var inte Petrus får. Det var Jesu får. Petrus behöver inte skapa någonting. Det finns redan. Och det räckte med att han bejakade frågan. Men Jesus ställer frågan igen. Simon, Johannes son, älskar du mig? Och kan jag tänka mig igen hur det snurrar. Den där natten. Jag hade först sagt att ingen ska få skada dig. Ta hellre mitt liv än att någon får ta ditt liv. Jag ska alltid finnas där. Och så är han på gården där vid elden. Nej, jag känner inte den mannen. Jag har aldrig träffat honom förut. Det är nu Jesus ger honom uppdraget att vara herde för mina får. Första gången så var det faktiskt att föra lammen på bete. Men hans ja, för Petrus säger faktiskt ett ja igen till Jesus. Det medför också att han får ett uppdrag. Det är inte en klapp på axeln. Att vara bra, då vet jag det. Utan det medför också ett förtroende. Och så kommer den tredje frågan, den tredje gången. Simon, Johannes son, har du mig kär? Nu använder Jesus samma ord som Simon, Petrus själv har haft. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Nästan uppgivet. Varför plågar du mig, Jesus? Du vet ju. Varför måste jag svara på de här frågorna? Du vet ju allt. Du kan ju läsa mitt inre. Petrus bejakar Jesus som Gud, som allsmäktig i någon mening här. Då för mina får på bete. Finns några intressanta saker här, tänker jag. Om man går till den grekiska grundtexten och tittar på den första frågan här. När Jesus ställer frågan, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Det skulle också kunna vara så att Jesus frågar, älskar du mig mer än du älskar dina vänner? Eller, älskar du mig mer än du älskar dina fiskeredskap, din båt, dina materiella tillgångar? Nu har man tolkat det som att det handlar om något annat, men det kan vara intressant att reflektera över att det faktiskt kan handla om prioriteringar också. Älskar jag Jesus mer än annat? Jag tänker, det är ju lite plågsamt det här också för Petrus. Det är ju som att grotta i något sår när Jesus ställer den här frågan. Det finns något varigt. Petrus är väldigt medveten om vad han har gjort. Han har svikit. Han har förnekat. Och så kommer Jesus och petar i det här såret. Men det är samtidigt det som är det som behövs för en läkningsprocess. Det är något väldigt, väldigt psykologiskt i det här. Att få saker upp till ytan, in i ljuset. Och få lyfta fram det som skaver. Och det är någonstans det som händer här också i mötet på stranden. Det som är skadat måste rengöras. Och ibland pratar vi om att bli rena i kraft av Jesu blod. Och någonstans så finns det någonting här. Jesus har dött, han har uppstått. Och nu finns han där med full förlåtelse. Det var en präst som berättade att han hade haft besök hemma. De hade diskat och sen hade han en gäst som gärna torkade. Var väldigt ivrig i att torka disken. Och man nästan ville dämpa honom. Men snälla, du behöver inte. Jo, han skulle torka. Och så fick han en tjusig tillbringare. Som var en gåva. Som han började torka. Ivrigt. Och så vänder han sig om. Och kolliderar med en person som kommer. Och den här tämligen dyrbara kannan går i golvet. Värdparet då. Den kannan. Oj, men man vill ju inte bli arg på gästen heller. Jo, men det ordnar sig, ni vet. Jag tror ni kan känna igen er själva. Ja, men det var inte så farligt. Nej, men det löser sig. Vi sopar ihop det här och så slänger vi skärvorna. Och den här mannen, han skäms så fruktansvärt. Han sopar ihop skärvorna, slänger dem. Han går ganska tidigt efter det där. Det här prästparet eller pastorsparet, de... Ja, pratade väl mycket om det här efteråt och sörjde sin kanna. Och samtidigt kände de det att, vad gör vi nu? Vi vill liksom inte att han ska gå omkring här med skuldkänslan resten av livet. Så vad gör man efter ett tag? Jo, man bjuder hem honom igen. Och efter maten så ger man honom en handduk. Hej, du får gärna hjälpa till att torka disken. Och han tittar väl lite förvånad. Vågar ni ge mig det förtroendet igen? Att torka disken fast jag misslyckades så kapitalt sist. Lite av samma sak händer här. Petrus får ett förnyat förtroende. Jesus har sagt till honom att du är klippan på vilken jag ska bygga denna församling. Han får ett nytt förtroende. Det är inte kört. En kallelse på nytt. Och det är väl det som är nåden. Att utan vår egen, ska vi säga, förhävelse, så är vi bemyndigade. Vi behöver inte vara perfekta. Vi kan få vara de vi är. Och det tycker jag är enormt stort. Vi kan lita på nåden. När man läser en sån här text och så kan man ju dels gå in, eftersom jag nu läser teologi då, teologiskt och titta på grekiskan och upplägg och såna här saker. Men jag tycker ibland det är mycket mer spännande att fundera kring, men vad kan den här texten ge mig? Vad kan den här texten få mig att göra? Och några tankar innan jag avslutar, det är det att Petrus, han var kallad flera gånger. Jag vet inte hur det är för dig, men första gången som jag tänker att jag varit kallad, det var på ett scoutläger. Det var mitt första möte. Eller första beslut skulle jag vilja säga. Sen har livet rullat på och man har kanske haft en och annan fantastisk, helig upplevelse. Precis som Petrus och lärjungarna med uppståndelsen. Sen faller det liksom i glömska, det liksom träder tillbaka. Det blir som ett litet ett skimmertänk. Eller när församlingen hade väckelse. Vi bodde i Norge några år och där pratade man väldigt mycket i missionskyrkan om väckelsen som var. Och man kanske levde kvar i den och försökte kämpa för att behålla den här känslan, den här upplevelsen. Men vi blir kallade igen. Vi behöver inte leva kvar i det som har varit. Ibland pratar man om helgelse. Det handlar om en fortsatt vandring. De första kristna kallades för ett pilgrimsfolk. Ett folk på väg. Det är inte statiskt. Jag brukar tänka att mitt liv är som en väg. Rätt vad det är så hittar jag en rastplats med en fantastisk utsikt. Jag kan tänka här i närheten har vi Stora Lund. Det är så vackert. Solen kanske går ner. Man skulle vilja stanna där. Men jag måste ju gå vidare. Och så får jag ta med mig den här goda upplevelsen, den här goda känslan. När jag går vidare ut på vägen. Sen kanske det är mycket mörk skog och det är krokigt och det är dålig väg en period. Jag får ha med mig den här upplevelsen. Sen kommer en ny rastplats. Där jag kan få hämta lite ny. Kan få en ny kallelse. En ny påminnelse om vem det är jag går tillsammans med. Och den dagen jag kliver in i himlen brukar jag säga. Sträcker fram handen till Jesus. Nu är jag här. Då kan jag stanna på den rastplatsen. Men innan dess måste jag vara på väg. Jag kan inte leva kvar i någonting. Jag måste gå vidare. Petrus, han var i ett sammanhang. Kan kalla det en församling. Han var tillsammans med de andra lärjungarna. Och de hade det gott. De mötte Jesus där i grupp. Det är det vi gör nu på gudstjänsten. Men Petrus drar eller går undan tillsammans med Jesus. Ibland behöver vi få de här enskilda stunderna med samtal med Jesus. Det kanske är hemma. Det kanske är på en promenad. Jag tillhör dem som tycker det är väldigt gott att få åka bort på retreat ibland. Därför att då får jag tid att sitta ner. Vi behöver både och. I gruppen där kan vi gömma oss, precis som jag tänker att Petrus gjorde. Med sina skamkänslor och allting. Man flyter in. Man behöver inte gå i närkontakt med Jesus. Men går du undan, då måste du våga se det som skaver i dig. Det är då det får möjlighet att komma upp till ytan. Det är inte alltid vackert. Ibland får vi brottas med Gud. Det som också är intressant är att var och ens kallelse är unik. Fortsättningen här, då kommer Johannes smygande lite grann efter. Och vad händer? Det här nära mötet som Petrus haft med Jesus, så vänder han sig om. Men han då? Hur ska det gå med honom då? Och Jesus säger, na. Hans väg är hans väg och din väg är din väg. Bara för att vi får ett möte med Jesus blir vi inte lika. Jag tänker det att Jesus kallar Simon Johannes son. Jesus sätter in Simon Petrus i ett sammanhang. Han vet att Simon hör till Johannes familj. Han vet vilka vänner han har. De här vännerna, den här familjen har präglat honom. Har gjort honom till den han är då. Unik. Vi pratar om att vi skapade till Guds avbild, unika. Då måste vi också ha olika kallelser. Jag brukar tänka det ibland, vi pratar om Kristi kropp. En kropp har olika lemmar. Det går inte att ha två vänsterfötter bara. För man tycker det är väldigt snyggt att sätta snygga skor på. Vi måste vara olika. Och vi måste ha olika kallelser. Och det är väldigt lätt att jag tycker att jag har hittat vägen. Den här teologin, den här hållningen i frågor, den är rätt. Då ska ju alla tycka och tänka precis som jag. Det är ganska lätt. Det är lite så vi också har haft många splittringar bak i tiden med samfundsdelningar och allt möjligt. Därför att jag har rätt, så här ska det vara. Men jag tänker, ibland är det bra när våra fördomar kommer på skam. En del av er känner till Caroline Krook. som var biskop i Stockholms stift, präst. Och jag har väl haft mina tankar om henne, mycket liberalteologisk. Jag vet nog. Och ifrågasatt, så där kan man väl inte göra. Och så får man väl inte göra. Sen var jag på ett hotellrum här för något år sedan. Sätter på tvn, då är det en intervju med henne. Bara henne. Och jag landar precis när hon berättar om sin kallelse. Gud kallade henne till präst. Hon ville inte. Men jag hade inget val, säger hon. Och då tänker jag, åh vad jag skämdes. Vem är jag att säga att hon inte tror på Gud? Att hon inte gör det hon ska? Gud har kallat henne därför att hon var rustad att möta de mest grova kriminella. Hon var präst på sluten anstalt. Jag tänker, många av oss som sitter i frikyrkan, vem av oss skulle vågat haft en mässa för homosexuella? Hon kunde. Vem skulle mött dem om inte hon kunde ställas upp och göra det? Vi ska vara väldigt, väldigt, väldigt försiktiga när vi frågasätter någon annans gudsupplevelse eller någon annans kallelse. Det vi har att göra är som Petrus. Fundera över vår egen kallelse. Min egen kallelse. Då har vi möjlighet att vara vittnen. Påskens vittnen. Uppståndelsens vittnen. När vi kan följa Jesus och säga, ja Jesus, jag har dig kär. Jag vill gå tillsammans med dig. Det är det jag vill. Amen.